Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej! Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Lättast lyssnar du på Acast på webben eller i appen. Den här gången har jag träffat en person som har haft en formidabel raketkarriär, Miriam Bryant. Det börjar på Lunastorm och nu är hon med i Så mycket bättre. Via en sväng i USA. Så, jag ska väl inte dra på det längre. Dill och Duva med Miriam Bryant. Lycklig lyssning.
Dill och Duva med Country Woman.
Får man tugga tuggummi?
Ja, det kan du ta ut alltså.
Är det sant? Skolbänken.
Det låter så jävla konstigt när man inte ser personen som tuggar, tror jag. Ja, det åkte ut. Ja, sitter du bra?
Jag sitter skitbra.
Ja. Du verkar vara i full fart.
Ja, är det. Alltså, jag tycker det är skitspännande för jag har aldrig varit med i en podcast tidigare.
Nej, men välkommen till Dill och Duva då.
Tack så mycket.
Ja. Vad har du gjort annars idag?
Annars idag har jag varit och tränat på mitt gym. Och sen har jag shoppat lite grejer. Typ köpt lite smink och kläder och sånt.
Ja, har du inte någon som gör det åt dig?
Nej. I mina drömmar kanske. Nej, jag älskar det. Jag tycker det är bäst som finns att shoppa.
Ja, det är klart.
Köpa grejer själv, det är roligt ju.
Ja. Ja, jag tänkte att du hade till din strålande karriär.
Exakt. Ja, nej, men jag har ju några personal shoppers, men de brukar inte få följa med.
De var lediga idag.
Skämt åsido. Ja, precis. Ja, de har fått semester.
Du, den här podcasten nu, den första som du är med, den handlar ju om musik.
Mm.
Så jag tänkte vi skulle...
Shit, jag kan ingenting om musik.
Nej, vad bra. Oops, ja, det är vi slutar här då helt enkelt. Men du, jag tänkte vi skulle börja från början helt enkelt. Vad hette gatan du växte upp på?
Den hette, jävlar vad sjukt, vad hette den? Kamgatan.
Var ligger det någonstans?
Det ligger i Utby i Göteborg.
Mm,
där finns världens bästa pizzeria.
Ja, och vad heter den?
Den heter Utbys pizzeria, fast nu har de bytt till I Love Pizza och öppnat en ny pizzeria, så att det finns två, så att det börjar bli som en franchise för att den blev så poppis då. Och till och med Zlatan har ätit där. I Love Pizza i Utby.
Ja, herregud, vilken är favoritpizzan?
Jag har faktiskt en egen pizza där nu.
Herregud.
De har typ namngett en pizza åt mig. Har jag hört?
Det är ju helt otroligt.
Ja, jag kanske sitter och ljuger nu, men min mamma hörde detta från av en granne som hörde det av någon kollega typ på P4 i Göteborg. Då hade de sagt att Utbys pizzeria har namngivit en pizza efter mig, Miriam Bryant då. Jag vet inte om det är lögn eller om det är sanning, men det vore fett att äta den.
Det är ju helt fantastiskt. Och så kanske inte Zlatan har en pizza då.
Exakt, nej, men det har han inte.
Nej. Det är ju helt, då vet man ju att det är ju målet för alla liksom. Att få sin egen, herregud.
Life is made.
Ja, på I Love Pizzas finns det. Ja, om det är någon som är där i närheten så kan ni höra av er och ta en bild på den här eller någonting.
Ja. Ja. Nej, vad besviken jag blir om det inte stämmer.
Ja, ja, så om det inte stämmer så ljug.
Ja,
ljug. Hitta på bara. Gör en egen pizza, säg att det är den. Liksom.
Exakt.
Ja. Ja. Men där är Utby i alla fall. Ja. Växte du upp. Kommer du ihåg när musiken kom in i ditt liv?
Jo, nej, det gör jag faktiskt inte. Så jag tror att den alltid har funnits där. Det är precis som, ja, som att man inte minns när man, men du vet, det är något sånt som alltid har funnits med.
Ja. Mm. Musikaliska föräldrar.
Ja, alltså om du frågar dem så är de ju otroligt musikaliska.
Ja. Såklart. Nu frågar jag dig.
Ja, nej men jo, de är musikaliska. Min pappa, han sjunger gärna. Och min mamma, hon också så. Hon har sjungit mycket i kör och spelade gitarr. Ja, och sånt där.
Så det var liksom någonting som bara var hemma helt enkelt. Att man spelade och sånt.
Ja, alltså det, min pappa har ju värsta LP-samlingen. LP-skivor, såna gamla skivor som fanns förr i tiden.
Ja, innan. Så
innan internet fanns.
Ja, innan Apple Music.
Exakt, ja. Spotify och sånt. Nej men han spelade mycket musik och han är väldigt, min pappa då, han är också väldigt liksom fascinerad och intresserad av modern popmusik och modern folkmusik, men han gillar ju allt från Beatles till Neil Young och Led Zeppelin och Pink Floyd och allt liksom sånt där.
Vet du vilken liksom, var det någon speciell låt eller någonting som du kan komma ihåg som du fastnade för eller där det hände någonting?
Jag kommer ihåg Bob Dylan, alltså de spelar ofta Brown Eyed Girl.
Ja.
Alltså jämnt. Jag minns det väldigt tydligt.
Ja.
You my Brown Eyed Girl. Ja. Den är jättebra.
Ja.
Och av någon anledning så Mauro Scocco, Sara, ja, kom ut. Ja. Den spelades hemma, minns jag. Jag vet inte varför. För
det
min pappa,
är skön blandning.
Ja, verkligen. Men de lyssnade egentligen inte på svensk musik. Så, men den måste ha spelats på radio eller något sånt där. Plus att min syrra heter Sara. Så hon kanske
då är det blev för alla Saror vid den tiden. Exakt. Så var det ju pest och kolera samtidigt.
Ja, eller hur? Eller också något jävligt positivt.
Ja, det kan ha varit.
Men hon kom nog ut flera gånger till den låten, höll på att säga. Nej, vad konstigt. Va? Det gjorde hon inte alls. Vad konstigt. I dessa tider. Nej, men... nej, vad tramsigt. Nej, men... Och sedan så, min mamma lyssnar jättemycket på körmusik och alltså sakral musik. Så det är ett intresse som jag också har haft liksom. Lite mer klassisk musik också. Det är fantastiskt.
Ja. Mm. Kände du att du ville göra egen musik tidigt?
Jag visste inte, jag tror inte att det fanns liksom något behov av det. Alltså jag tror nog att jag gjorde det omedvetet, att jag trallade runt och liksom så. Och försökte väl mitt bästa, men jag tror aldrig jag fattade liksom att så här, nu skriver jag musik. Jag skrev ju otroligt mycket text, det har jag alltid gjort liksom. Men ja, musiken, alltså musikskrivandet kom ju senare, brukar jag tro eller säga eller vet inte.
Ja. Kommer du ihåg vad texterna handlade om?
Alltså det var allt möjligt, men mycket, alltså det var ju mycket, man gillar ju att skriva när det gör ont någonstans, eller när man har ont och när det, livet känns för jävligt.
Ja.
Och det gjorde jag. Ja. För det gjorde det.
Men det var ingenting.
Ont alltså.
Ja. Det gjorde ont.
Ja. Jag skrev på Lunastorm, hade man så kommer ihåg det, Lunastorm.
Ja, ja, ja.
Och då hade jag typ en svart font så här på min presentationssida. Så var det
emo,
något typ,
exakt, for life.
Exakt, och så stod det bara så här, det gör ont som text. Och det var innan Lena PH skrev den här ont gör ont. Och jag var ganska mörk.
Ja, så texterna var mörka där,
det var liksom. De.
Och det var ingenting som du tänkte att det skulle bli någon låt utav?
Nej.
Utan det bara...
Men, det bara fanns.
Ja. Men du säger att du skrev mycket. Hur mycket var det?
Alltså varje dag. Eller, jag skrev liksom jämnt hela tiden och jag höll på mycket med scrapbooking typ. Eller så här, jag gillade att kombinera text och bild.
Mm.
Jag tycker fortfarande att musik eller artisteri i stor utsträckning handlar om, det är ju multimedia, särskilt idag. Alltså, och att kunna vara involverad i alla de bitarna tycker jag är viktigt. Eller det är viktigt för mig i alla fall.
Mm.
Jag har ju bara fått släppa en skiva fysiskt och den bukletten som hör till där, det är liksom mina foton och det tycker jag bara känns gött när man vet att man gör saker själv liksom.
Ja, det är en skön inställning. Och så att det började då med en scrapbook med mörka texter
någonstans. Ja, eller hur? Ja, visst.
Men när började du tänka i att skriva göra musik utav det? Jag låter utav det. När kommer det?
Alltså det fanns ju typ inne i mitt huvud, alltså någon form av fantasi i källaren där i Utby, typ så att jag drömde om att få bli intervjuad och typ så. Jag tror att det var alltså, men när det blev, när det liksom blev från att vara en fantasi till att bli verklighet, det var egentligen ganska sent 2012. Mm. Eller nej, sent 2011 var det, när min vän Victor ringde mig och bara, ja men du, ska inte vi skriva lite musik, för du skriver ju skitmycket så här. Och jag hade aldrig haft några problem att vika ut de här tankarna, alltså de här konstiga tankarna, alltså för vänner och, eller så här, närmast sörjande, eller också de men så här, en liten, ja, vad det nu kan vara, 200-300, vem bryr sig liksom om mina konstiga tankar.
Du ville att de skulle komma ut liksom?
Ja, alltså, visst, jag hade liksom inga problem med att folk läste om hur ont, hur jävla ont det kan göra typ. Jag tycker det är härligt att höra på andras tankar också liksom. Så det var väl så på det viset som han hade förstått att jag skriver mycket och skrev mycket även då. Och sen så provade vi att skriva, provade att göra melodier till de här typ texterna som jag hade. Fast å andra sidan då fick jag skriva nya, för vi bestämde oss för att vi skulle göra detta på engelska då. Det hade jag inte gjort tidigare.
Men du hade sjungit innan i alla fall.
Ja, det hade jag gjort. Sjungit har jag alltid gjort liksom.
Ja. I vad? I kör eller i...
Ja, i kör och i duschen och i liksom skolan, alltså jämt bara.
Ja.
Mimat till Whitney Houston och typ låtsats att det var jag och så, jag vet inte. Jag,
Men det var först då liksom hösten 2011 som det liksom hände någonting där.
Ja, precis.
Kommer du ihåg hur du tänkte precis i början när ni skulle börja liksom?
Jag kan inte, tror jag tänkte. Jag vet inte hur man gör, vad är det här, jag vet inte. Typ så kände jag. Det, och så känner jag fortfarande ofta. Alltså, vad fan håller jag på med? Jag kan väl inte... Ja, men typ så. Men man får jag kan ju ingenting annat. Eller så här, jag har fått... Alltså, det är typ det jag kan. Alltså, jag kan skriva, jag kan sjunga.
Det går ju rätt hyfsat.
Ja, jo, det har gått helt okej.
Ja. Men ni började i alla fall göra någonting där. Vad är det första ni skriver ihop?
Det var det första vi skrev, en låt som heter Finders Keeper som finns på min första platta. Det blev min första singel liksom. Det var, och jag älskar den storyn också. Att det var verkligen, det fick bli första låten och så var det det.
Ja. För den blev ju den, då fick du lite uppmärksamhet där kan man säga för den låten. Vad hände?
Vad hände? Alltså vi släppte den jag tror att det var typ min manager. Alltså jag hade två managers på den tiden, och den ena var liksom en ung kille som typ gick till P3 och P4 med den här låten. Och det fanns liksom egentligen inget skivbolag på den just då som backade det här. Så han gick ju dit själv med den här låten. Så spelades den väl lite grann här hemma, men framförallt så var det i Tyskland, där jag då hade signat med EMI som det hette på den tiden. Och då, det blev liksom en ganska stor hit där. Och det var liksom ganska konstig, det var en jävligt konstig upplevelse, för jag hade valt den där singeln själv, för jag tyckte det var den låten som hade blivit bäst, tyckte jag. Och den blev liksom någon form av skitstor hit där liksom.
För det var ju den första låten.
Ja, det var den första. Och i Sverige gick den som sagt inte så där skitmycket, men det blev väl lite så här bubblande, någon slags så här, vem är det här nu då som ska komma och vara någonting.
Kommer du ihåg vad du tänkte i allt det här när allt det här hände?
Nej, jag kommer inte.
Att du går ju från att vara någon som nästan ingen vet till och helt plötsligt bli så här stor med direkt med de första låtarna liksom.
Alltså jag tror man bara vill ha mer hela tiden. Eller man hinner aldrig liksom landa i någonting, tycker jag, i livet överhuvudtaget. Alltså, förrän man inte tycker att det är något kul längre. Eller också, tills man har gått vidare på något sätt. Alltså, och det samma gäller typ det mesta, tror jag. Alltså, man är jävligt dålig på, alltså, som människa överlag, tror jag, att bara så här njuta av saker och typ, eller fatta saker överhuvudtaget. Eller greppa att... ett nytt koncept, det också kan också vara svårt. Liksom. Ja,
så du bara gled med i det, hela den känslan liksom, på något vis?
Ja, det gjorde jag. Den var ju, jag var i Tyskland skitmycket och jobbade med den låten och gjorde liksom promo och var på... Där är ju radio... där är ju radioklimatet helt annorlunda. Man åker ju liksom runt till varje stad och nästan, och det finns ju olika distrikt och sådär.
Ja.
Så jag var runt med den låten i hur länge som, den var liksom i 20 veckor låg den på så här top of the pops, top 40 liksom. Och det var så här, det händer inte, sa de till mig hela tiden. Det här händer inte, Miriam. Det, måste du fatta att här liksom inte, du får inte vänja dig vid det här. Vadå? Jag fattar ingenting liksom. Jag var ju bara 21 eller något sånt där.
Ja.
Och så kom man till typ så här något radiodistrikt, så jag kommer ihåg, det var ju Baden-Baden som är ett ganska stort liksom, där alltså, de har sitt huvudkontor där. Till det radiodistriktet. Och så var ju någon form av superstar, sa de. Och att Finders Keepers är nummer ett här. Och Skyfall med Adele var nummer två liksom. Och då tror jag, jag fattar, jag bara shit, men då måste den ju vara jävligt stor, för Skyfall hörs ju för fan hela tiden. Så jag var att då fattade jag nog att så här, men fan, då är det ganska så. Men det var aldrig någon som fattade det hemma såklart. Men det spelar ingen roll
liksom. Nej, för det gick ju det helt under raden här nästan liksom. Att det släpptes ju på 100 songs och lite så här litet liksom. Bra låt, men ändå som...
Jag vet inte. Det, jag tror att det var nog... Alltså, eftersom att det gick... det var så olika. Alltså, när jag var i Tyskland så gick den skitbra. Och då hade jag två klubbturnéer helt utsålda liksom, bara på den låten. Och liksom, hemma så var man liksom ingenting. Typ. Eller ingenting, men det är man ju alltid någonting. Men alltså, det var ju inga konstigheter att komma... Alltså, så. Sen så skulle jag släppa en, sen så skulle det bli dags för en andra singel.
Ja.
Och då släppte jag den samtidigt då.
Och den heter?
Den heter Push Play där då. Men Push Play släppte jag samtidigt i Tyskland och i Sverige. Mm. Och tyskarna absolut hatade den låten. Alltså de absolut, alltså det var liksom
typ, det gick inte alls.
Nej, det gick inte. Det var typ två radiokanaler som spelade den liksom på någon sån här jättelåg rotation.
Ja.
Och då var jag ju självklart givetvis helt, jag är ju fullkomligt knäckt över detta. För jag bara, men vad fan, den här första låten gillade ju ni skitmycket. Ja, varför gillar ni inte den här?
Och då hade du liksom tyska EMI bakom dig.
Ja, visst, visst. Och det var ju liksom andra singeln och det skulle bli fett och så vidare.
Ja.
Och jag bara, det fick ju... Ja, jag blev svindeppig där då. Alltså, för att det funkar inte alls. Och då missade jag ju helt och hållet att den gick skitbra hemma då. För då var jag upptagen med att tycka det sög för att det var dåligt i Tyskland. Så det var, och sen helt plötsligt så stod jag på Allsång på Skansen och sjöng den här Push Play. Och tyskarna bara tyckte jag var skitkonstig som inte ville komma dit längre typ.
Ja.
Alltså, bla bla bla.
Den här Push Play, kommer du ihåg? Om vi går tillbaka lite till när den skrivs.
Mm.
Hur kom den till?
Den kom till, det fanns, vi hade skrivit, jag hade liksom haft en skrivarhelg som jag kallar det, med jag och Victor. Vi hade skrivit tre låtar och sen så hade vi fått ett skivkontrakt i Tyskland och vi hade släppt den
här. Så de här tre låtarna, Finest Keepers och Raised in Rain och Push Play skrevs samtidigt?
Nej, utan det var Finders Keepers och så var det en låt som heter Alone Isn't Lonely och så var det en låt som heter så mycket som Last Soul on Earth. Det var de tre låtarna som vi skrev första helgen. Och så tyckte de att de tre låtarna var superbra och så fick vi ett skivkontrakt i Tyskland, släppte en singel och då så skulle det göras ett album då. Liksom beställdes det ett album från oss. Och jag bara, shit, alltså jag har ju fan bara skrivit tre låtar. Hur ska jag kunna skriva...
Ja, du känner jättepress där. Kan
visst. Ja. Hur ska jag skriva nio till minst? Det går ju inte. Eller i alla fall, något sånt där. Och bara, fan. Då var det bara att sätta igång och skriva.
Mm.
Och då var Push Play den fjärde låten, tror jag, som vi skrev. Och då, eftersom att vi bodde på olika orter, jag och Victor gick i skolan på olika håll i Sverige, då... Så fick jag, han skickade någon sån track till mig och det var första gången jag fick ett track liksom, på mailen. Och jag bara, nu ska jag liksom börja tracket och skriva en text till det här tracket.
Ja.
Och typ börja försöka se om jag kan göra det här själv utan Victor här borta.
Ja.
Och det gick ju liksom, jag skrev liksom en text som jag tyckte... Ja, men jag inspireras alltid, jag har alltid inspirerats och jag är fortfarande inspireras av alltså bara instrumental musik. Jag tycker det är gött att skriva till det, alltså text bara. Mm. För det är ju det sätter ju en känsla väldigt lätt liksom, och då tvingar man sig själv att känna något, jag vet inte. Men så då skrev jag en jättelång text, så sågs jag och Victor efter någon månad där och då så hade vi detta då. Han hade den här tracket och jag hade den här texten. Och sen så skrev vi en melodi tillsammans. Mm. Och ja, jag bråkade med Victor för jag ville få in all min text där liksom, i den här.
Och den kom inte riktigt med.
Alltså ganska mycket fick bli lite så här, vi fick kompromissa lite med rytmiken typ och lite så här, bara ja, så, men det blev bra liksom. Och så skrev vi två låtar till den helgen. Mm.
Men den här Push Play var den här grundtexten som kom till.
Mm.
Var kom den ifrån? Eller vad var det du, vad var du kände? Vad tänkte du, kommer du ihåg?
Så jag var i ett förhållande då som jag inte trivdes i typ. Så jag skrev mycket om det tror jag, alltså överlag. Mm. Så att sen så tror jag också att det blev liksom, eftersom att jag skrev, det blev lite så här samma scrapbooking feeling på många av mina låtar i början där. För att det blev sällan ska jag inte säga, men ibland så blev det liksom inte ett genomgående en historia eller en berättelse i alla låtar, utan nej, ibland finns det fler.
Ja.
Och så är det lite skitsamma hur folk tolkar det. Eller jag vill i alla fall inte säga till någon så här exakt så här och så här ska man tolka det, för att det vill man ju aldrig, man vill ju aldrig beskriva på näsan liksom.
Nej.
I alla fall inte jag, när jag typ ser eller hör någonting eller läser någonting, då vill jag ju då projicera jag projicera det på mitt liv liksom. Alltså, hitta på själv vad det här handlar om för mig.
Ja.
Så då, men för det är ju ofta så, saker som känns jobbigt och sånt där. Så skriver man av sig, så det blir ju terapi, bla bla bla. Alltså det är ju det som alla säger, men så är det ju faktiskt.
Kände du från början att det var något, nu har jag gjort något bra?
Med Push Play?
Ja.
Nej, alltså egentligen inte. Det var en massa andra som sa det, kommer jag ihåg. Mer på den låten. Och det var min kompis Amanda Selle sa det. Miriam, det här kommer bli en hit, sa hon. Och jag bara, nej, det kommer inte alls bli. Och sen så blev det och så sa hon, vad var det jag sa, Miriam?
Ja, lyssnar du på henne nu?
Ja, precis. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag lyssnar inte på någon. Kanske jag borde börja lyssna på folk.
Ja. Men ni satt ihop låten.
Ja.
Gick det snabbt?
Ja, den gick ganska, alltså väl på plats så gick det väldigt fort. Alltså vi har aldrig lagt vi har aldrig lagt jättemycket tid på själva skrivandet egentligen. Mm. Alltså när vi väl, för att går det inte så, alltså, och gör vi det så brukar vi lägga ner, för att det finns liksom ingen, det finns ingen mening med att tvinga fram någonting. I alla fall så tänkte vi mer på första skivan, tror jag.
Ja.
Och det var ganska enkelt, och det var därför vi gjorde det, tror jag. För att det funkade från början, och det var ju till ett skolprojekt från början.
Ja, precis.
Och det funkade bra liksom. Så det var ju därför vi fortsatte, och det var därför vi fick ett skivkontrakt, trodde vi, eller tyckte vi.
Ja.
Och vi var ju liksom så här, ganska kaxiga då. Men samtidigt inte såklart, men ja.
Ja.
Så kaxig när, som man kan vara när man är 22.
När du sen, eller när ni sen började spela upp den här lite för skivbolag. Du sa att det gick inte så bra i Tyskland, men i Sverige liksom. Var det en direkt reaktion att folk tyckte att den var väldigt bra?
Nej, för det kan jag tala om för dig, att det är det fan aldrig alltså. För folk är så jävla ängsliga i den här branschen. Musik. Ja. Det är aldrig någon som säger så här, fan vad bra det här är. Jo, det är det väl. På ett, alltså, nej, typ inte. Alltså, det är väldigt bra till en början, och sen när det väl kommer till kritan, då jävla blir folk bajsenärliga. Alltså. Så är det faktiskt.
Ja.
Så då blir det nästan, upp till mig som artist, eller att liksom sälja in det. Typ. Och det har jag kanske lärt mig att göra lite mer idag. Men,
tjata lite liksom.
Ja, alltså, och typ vara övertygad själv. Och låtsas som att man är övertygad. För att det är man ju inte. Alltså, man är ju ängslig själv också.
Ja, det är klart.
Men det var ju liksom egentligen den första singeln i Sverige, om man genom ett skivbolag, om man säger så. Så att då känns det ofta lite lättare, tror jag, för folk. Men sen när man har haft en hit, då blir det svårare, tror jag.
Ja.
För att då blir folk jätterädda att det ska misslyckas. Och det gör det ju kanske ibland. Eller ibland gör det inte det. Men så är det ju.
Hur kändes det sen när den liksom, när en låt tar fart så och blir så stor?
Idag känns det ju skithäftigt. Jätteroligt. Jag tror aldrig jag fattade det tyvärr då. Eller tyvärr. Men jag tror inte man gör det. Alltså, då måste det nog vara ännu större än så. Eller bli liksom någon slags... Alltså så. För jag... Jag stod ju liksom på Bråvalla den sommaren och spelade för något så här helt löjligt proppfullt tält. Det var liksom 6000 pers där och, ja, och alla sjöng med i den push play och jag bara så här fattade typ inte. Alltså jag fattade typ inte. Jag bara så här, jaha, den går på radio då. Typ så här, jag vet inte, men
jag vet, jag har sett något klipp också från Jönköping tror jag någonting ute där någonstans där det är en otrolig allsång.
Ja, precis, det har jag också, det vet jag också att jag, men jag, man, jag tror att, alltså särskilt då, alltså när jag fortfarande var, eller jag är fortfarande idag en ny artist i många aspekter, men liksom då var jag ju garanterat en väldigt ny artist och liksom jag visste faktiskt inte vad jag höll på med riktigt, alltså på scen, jag höll fortfarande på liksom, det var ett otroligt liksom långt, det tog ganska lång tid för mig att liksom släppa alla hämningar som jag hade och typ sluta fundera på hur jag stod eller hur jag hade mina armar.
Och tänka att de här människorna är ju här nu för mig så som jag är.
Precis. Men nej, jag tänker, man är så kritisk hela tiden och jag tror att det är också en drivkraft på ett sätt. Och det är därför man vill bli bättre och det är därför man kanske också blir bättre. Mm. För att man inte liksom, man slappnar aldrig av. Mm. Och det är också nog därför som man aldrig fattar att en låt är stor förrän i efterhand, för att man slappnar liksom inte av i det.
Nej.
Det är alltid, och det är alltid en upp, det är alltid en kurva liksom, eller det är alltid en liksom uppförsbacke.
Mm.
Och så går man och så undrar man när fan man ska komma upp till toppen och så när ska nedförsbacken komma? Ja. Man är lite livrädd hela tiden tror jag.
Ja. Men det känns lättare nu.
Nej, det gör det väl inte, alltså jag tror aldrig att det kommer kännas lättare. Det känns som att man är hela tiden. Man går liksom ständigt upp för den här uppförsbacken och undrar när fan man ska, alltså eller det är väl snarare
när stupet kommer.
Ja, exakt. Mm. För det har väl snarare visat sig vara någon form av berg- och dalbana som har liksom både toppar och dalar. Mm. Och man vet också att de kommer, de här dalarna. Mm. Och så hoppas man att det ska komma en upp, alltså en topp liksom, eller vad fan det nu kan vara.
Att det går uppåt igen.
Exakt. Ja. Och det gör det, knack knack ta i trä, men det har det gjort hittills, alltså kommit såna här små grejer som så här, okej, men det här är lite bränsle till den här berg- och dalbanan tills vidare, så får vi väl se hur länge det räcker liksom.
Hur länge det går.
Ja.
Om vi fortsätter med ni fick ihop en skiva där i alla fall.
Ja, vi fick ihop en skiva.
Ja. Och den gick ju också bra. Får man ju säga. Eller i alla fall låten här är liksom dubbelplatina, vad det nu betyder. Har du någon aning om vad det betyder?
Alltså det motsvarar ju si och så många sålda ex. Jag tror de räknar.
Ja, för sen är det väl streams också.
Det, men då, liksom, jag tror att det räknas ihop på något sätt.
Ja.
Att streams och faktiskt sålda ex liksom räknas ihop på något vis och så blir det någon form av poäng. Jag vet inte, det är någon poängsystem. Ja, men det låter häftigt att säga att det är dubbelplatina i alla fall.
Ja.
Om det inte är mer än så idag, det vet jag inte faktiskt. Men jag har en skiva där det står dubbelplatina.
Ja.
Och så har jag en skiva där det står guld, tror jag, för den.
Ja.
Ja. Nej, men fan.
Hur är det att se dem? Det är ändå en sån här, som artist, det är ändå det är inte alla som kommer dit, liksom.
Nej, men de flesta, nej, det är det inte. Men de flesta gångerna som jag tittar på de där tavlorna så känner jag bara så här, fan vad gött det vore med några till alltså.
Ja. Ja. Det är ju helt rätt inställning.
Det är det.
Det
tycker jag.
Det är jättebra.
Ja. Men Finders Keeper så har jag också fått en guldtavla för.
Mm.
Så det är också lite, det är jävligt roligt liksom. Mm. Men ja, alltså den blev väl lite hypad, den plattan här i alla fall hemma, och i Tyskland så släppte vi ju den också då.
Ja. Du var nominerad till P3 Guld där. Årets nykomling och såna grejer.
Ja, det var jag.
Ja. Allt.
Men det är aldrig någonting som man, alltså det är fan, man är fan aldrig nöjd.
Nej.
Det är man inte.
Men det är väl det man aldrig ska bli, för att då slutar man ju vara nyfiken.
Eller exakt.
Då slutar man ju försöka.
Exakt.
Precis som du säger, om man sitter och tittar på dem där, om man nu har en sån platina tavla och tänka, jag ska göra lite bättre, jag ska ha en till.
Ja.
Då jobbar man ju på. Annars skulle du bara kunna
Ja, nej, det är mitt, en av mina, vad heter det, budord i livet, att man, jag vill aldrig liksom nöja mig eller hitta mig själv eller liksom, jag vill bara ständigt utvecklas och ständigt hitta nya små stigar eller vad fan det nu kan vara.
Kan du känna någon gång nu att det har gått väldigt, väldigt fort dit du är idag?
Alltså, ja, det kan jag väl. Men det är bara för att folk har sagt det till mig så mycket, att det har gått fort.
Mm.
Men jag vet ju ingenting annat. Alltså, jag gick i skolan och sen blev jag popartist inom citationstecken.
Ja.
Stjärna, tänkte jag säga. Jag tog tillbaka det fort som fan och sa artist. Nej, men jag har aldrig gjort någonting annat. Nej. Jag har liksom knappt haft ett, som andra skulle kalla, eller som min pappa skulle kalla för, riktigt jobb. Alltså, jag jobbade som servitris på Liseberg en sommar.
Ja.
Och så har jag praoat när man gick i skolan som alla andra gjorde. Men...
Ja, men det du gör är ju absolut ett riktigt jobb.
Såklart. Absolut, nej, men det har det ju visat sig.
Ja, det är klart att det är det.
Absolut, nej, men jag kan... Ja. Det är så snabbt och snabbt, jag vet inte. Alltså, jag vet inte om jag gillar det uttrycket. Ja, det har gått, att det har gått snabbt. Eller
det
den
har
sägningen.
Gått framåt, kan man säga.
Det har gått framåt, jag har bara levt mitt liv och så här har jag levt det. Och så har jag
så blev det som det blev.
Så blev det som det blev.
Ja.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du åkte ju över till USA också med det här och gjorde ett samarbete som blev rätt uppmärksammat. Vad var det för någonting?
Jo,
för de som inte hänger med på det här.
Ja, precis. Nej, men det var DJ-producenten Zed då som var hemma i Tyskland över julen typ, och så hörde han den här jävla låten Finders Keepers hela tiden på radion och undrade vem det var och vad det var för någonting, och så kontaktade han mig på mail och sa det vore fett att jobba ihop. Jag tycker att du sjunger jävligt bra typ, och jag bara fan vad kul. Och sen så
visste du vem han var?
Nej, det är ingen aning om vem han var. Och då hade vi redan fått frågan om att jobba ihop med lite andra DJs som jag visste vilka det var. Typ bland annat Tiesto hade frågat och lite andra, eller någon annan svensk DJ som hade också frågat oss. Men jag ville inte, typ, jag kände inte att jag ville jobba med DJs, för att jag visste inte om jag skulle kunna skriva med någon annan, och jag visste inte om jag ville typ vara en sån här så kallad EDM-sångerska. Och jag visste inte att den här musikstilen, jag tyckte inte att det var liksom min grej riktigt.
Det är ju lätt att man bara blir en röst.
Ja.
Att man inte är någonting. Alltså, ingen vet knappt vem man är eller vad det är. Det är bara en snygg röst som ligger där någonstans.
Men det kände jag redan att jag var, alltså, hemma. För att det var så här, det vanligaste som jag fortfarande får höra i Sverige, jag trodde det var en amerikansk sångerska som sjöng den här Push Play. Det får jag fortfarande höra. Så att jag menar, vem man är, det behöver man inte, så länge man själv har någorlunda koll på vem man är. Så kanske, det har man ju i och för sig inte, men Alltså, ja, men det som fick mig att fastna för i alla fall för Anton då, den här Z, mm. det var att jag, alltså han var en, han är en musiker, alltså han är pianist, han är trummis, han hade spelat i något metalband och han hade, eller så här fusion metal fusion band och typ jag tyckte han kändes extremt musikalisk och han var väldigt trevlig och han försökte inte hålla på med någon stil mot mig, alltså socialt, utan han var bara så här, fan, jag vill signa dig typ. Jag skulle vilja signa dig till Interscope, det här där jag är signad och typ bla bla bla. Och det blev ju jävligt intressant för folk som jag jobbade med här hemma också, att det fanns liksom mer, det fanns en tanke bakom varför han ville jobba med mig, inte bara så här, hörru, ska vi skriva en låt, utan han ville liksom göra någonting.
Ja, något större.
Något större och han ville typ, alltså lägga patent på mig, eller han ville liksom att så här, vi skulle göra mer och mer grejer. Så det kändes ju spännande, så vi började, vi sa ja till det, så började väl folk, alltså alla de här äldre männen i 50-årsåldern förhandla, medans 20-åringarna fick skapa.
Gör det kreativa.
Ja. Och det gjorde vi ett tag. Vi blev vänner liksom. Vi pratade jätteofta med varandra och om allt möjligt liksom. Och vi skickade alltså text, eller jag skickade lite text till honom och han visste inte vad han skulle göra med det, och han skickade små melodier till mig och jag hade ingen aning vad jag skulle göra med det liksom. Alltså jag visste inte, alltså jag, som sagt, jag hade bara skrivit med Viktor, den här skolprojektskillen, och jag hade bara skrivit ett album, och jag visste inte, det var skitsvårt att komma till USA utan Viktor som ung tjej som aldrig har skrivit med någon annan, in i en väldigt maskulin miljö, in till en studio med folk som hade jobbat som bara bestod av män och som också hade jobbat med varandra tidigare liksom. Och jag kände ju mig totalt värdelös liksom, och väldigt väldigt liten. Jag tror faktiskt aldrig jag sällan känt mig så liten som jag gjorde när jag kom dit.
De accepterade inte dig som att du var någon som skrev också. Eller?
Alltså typ inte, i alla fall inte alla av dem. Sed och, eller så här, det var lite mer så här, men här är hon bruden med rösten som jag pratat om typ. Och jag så här, hade skrivit ett album som jag var väldigt stolt över och, så här, och inte bara skrivit ett album utan också så här, lagt ner väldigt mycket tid på allting runt omkring liksom, bilder och text och ihopsättning och liksom, jag har till och med målat figurer på, alltså själv, jag målar också, eller skissar och ritar och själv liksom ritat saker i bukletten och liksom och verkligen så här,
och så såg de på dig bara som en röst.
Ja, och även om de visste att jag hade den här plattan bakom mig liksom, men jag kände mig otroligt hämmad där. Faktiskt. Och det hade jag nog inte gjort idag. Eller det hade jag inte gjort idag, för idag har jag skrivit mycket mer och med fler. Men jag kände nog inte riktigt att jag vågade liksom skrika högst och vifta mest med armarna liksom.
Det är ju väldigt svårt. Det är ju, amerikansk musikindustri är ju stenhård liksom.
Ja, men överhuvudtaget män i grupp, alltså som det jag också liksom är så jävla sur på mig själv också på ett sätt, även om man typ inte får vara det, men att man liksom inte bara så här, faktiskt skriker högst, för att jag kan det, alltså jag vet, jag har skinn på näsan och jag, men det är ganska, det är intressant slash läskigt att se hur man bara så här kuvas då när man kommer in i, det kändes som att jag kom in i någon slags så här varg.
Det är ju fantastiskt tråkigt att det ska vara på det viset. Eller otroligt tråkigt.
Och det är aldrig någon som är så här, det är liksom, ja, men, och det är aldrig någon heller som vänder sig om och säger så här, vad tycker du, vad vill du göra, vad ska du, du har säkert skitmycket att tillföra. Välkommen in i värmen. Aldrig så, utan man får stå där liksom i dörröppningen och vara lite semi med typ. Så faktiskt så var ju inte den här liksom USA-grejen helt angenäm, alltså, för mig, jag tyckte inte det var gött alltså, i början, och det bara bidrog med en massa rädsla för att jag skulle förlora det här då, som jag kanske inte riktigt ens hade fått ännu. Och den här, vi började skriva på en låt som heter Find You, eller jag fick en, Anton då, Zed skickade en piano, jättefin pianomelodi till mig och som jag började skriva text till i vanlig ordning, och jag och Victor skrev en melodi som blev helt okej. Från den originalmelodin så finns det här, så finns det liksom bryggan i klara versionen av den här låten som heter Find You. Den är liksom med från våran originalmelodi. Och sen så åkte jag ju till USA och så skulle vi skriva klart den här låten, för Anton hade, Zed hade valt att behålla liksom den delen exakt som den var med text och allt. Och så skulle jag och Zed och en annan kille som heter Matthew Coma skriva klart den här. Och det är den här varje... Det var då jag kände så här, också var det en massa tekniker som satt och så ville man liksom inte. Och jag bara kände, det kändes som att jag stod naken, helt naken, alltså alltså helt så här, bokstavligt talat naken framför främlingar som dessutom tyckte att jag var ganska ful typ. Så kändes det.
Hur fan?
Tänker du med? Alltså det var verkligen så här, fan jag vill inte.
Gud, det låter ju svinhemskt allt det.
Ja, men det var lite så hemskt faktiskt. Och sen så tror jag att jag skrev några fraser typ i verserna och lite hjälpte till på något hörn här och där på melodin, men liksom det var liksom inte, jag tyckte inte att det var så kul. Och jag, och sen när det väl blev en låt av det, så jag kände inte att så här, det här är inte min grej, kände jag. Och jag visste inte, men de sa hela tiden så här, men nästa gång så ska vi göra det, alltså, det här är bara liksom någon form av början. Och sen så blir det fokus på dig. Så började jag jobba med det här skivbolaget och allting var skitroligt och spännande och svinläskigt. Men det började verkligen inte som en trevlig upplevelse. Nej. Liksom.
För ni uppträdde ju ändå på lite så här MTV Music Awards och, och sådana grejer som blev
Movie Awards.
Movie Awards, ja.
Ja, eller vad det är ändå för skillnad på det, det vet man inte. Men,
stort.
Ja, absolut. Nej, men det var en ashäftig resa liksom. Det var Jimmy Kimmel och det var Good Morning America och det var liksom det ena med det tredje, och jag hade ju klubbspelningar i LA eller i New York och i LA och liksom, men det fattar inte jag då heller så här, fan vad häftigt, fan vad kul det här är, eller så här, gud vad grymt det här är. Jag fattar ju inte det. MTV Movie Awards, det var ju för sig, det var, och Kimmel, det var också en sån här jävlar i havet. Nu är jag här och Eminem och Rihanna har precis kört sin låt liksom, och nu ska jag upp och sjunga med Ellie Goulding typ. Alltså det var bara det var ju bara fullkomligt bizarrt såklart. Alltså
hur tar du en sån situation?
Alltså jag var mest liksom besviken på att det var just den låten, för det kändes ungefär som att här står jag och sjunger ungefär liksom motsvarande Blinka lilla stjärna typ. Jag kan mer än så här, det här är inte vad han hörde på radio. Det här är inte därför. Det jag visar i den här låten är ju inte varför han från början liksom kontaktade mig.
Nej,
eller så. Utan här får inte jag sjunga ballarna av någon liksom.
Nej.
Och så jag var ju lite så bitter nästan faktiskt, om jag ska erkänna.
För då blev du precis det där som du var rädd för i början, att du bara skulle bli en röst som var någon liksom.
Ja, precis. Ja. Ungefär så kändes det, att så här står jag liksom och sjunger på världens fetaste event och så sjunger jag Blinka lilla stjärna typ. Och dessutom sänkte vi tonarten, för att Matthew Coma inte kan sjunga så som han gör i studion, kan han absolut inte sjunga live. Nej. Yes, I said it.
Oh my god, nu är det ute.
Nej, men han kan ju inte sjunga live överhuvudtaget tycker jag. Alltså, särskilt inte i de tonarterna som han väljer att skriva sina låtar. Faktiskt, tyvärr. Och det, då ska man ju liksom inte skriva i de tonarna, då får man ju sänka musik. Så jag var ju så tår, alltså liksom gråtfärdig ibland. Jag kommer ihåg vi sjöng på Divergent, det var den här film. Divergent är en film, en vad heter det? Fantasyfilm. Trilogi typ Hunger Games, fast inte Hunger Games. Och det här, alla filmer har ju soundtrack idag nu för tiden, och den här låten Find You som vi skrev hamnade på det soundtracket. Och vi sjöng, uppträdde med den här låten på världspremiären i Hollywood för den här filmen. Och då grät jag typ innan. Alltså det var liksom ingen, alltså det var liksom ingen kul. Då hade jag liksom precis haft första gråtattacken och Zed och han typ kramade mig och tröstade mig. Och typ vi båda ganska sura på Matthew för att han bara så här tvingade oss att sänka låtjäveln. Liksom. Och han bara så här... det var, kunde vara, han är, ja, jag vet inte. Det var typ inte, men också å andra sidan, jag är jävligt glad att jag har gjort allt det här. Jag är jätteglad, för jag kommer aldrig göra det där igen, på någon annans premiss, alltså på någon annans premisser än mina egna. Och jag kommer aldrig låta mig själv liksom gå med på att sänka en låt som redan i sin grundtonart kanske känns lite för mesig. Alltså, det är klart att man kan sjunga fint ändå, men liksom...
Det kanske är lätt att göra det när man är ny där och gör det första gången liksom.
Ja, eller man måste, jag var ju tvungen att göra det. Så det är bara att göra liksom. Jag tror eller jag vet att jag har lärt mig otroligt mycket på hela den där upplevelsen liksom. Och jag har, alltså jag utvecklade ständigt som artist, och liksom att behöva stå på MTV Movie Awards och känna sig fett obekväm i en Balenciaga-kjol för liksom 45 000 kronor och bara så här, det, och typ sjunga någonting som man kanske helst inte skulle vilja sjunga. Alltså
nej,
så här, det är ganska grymt ändå att man har gjort det, och att det är så här, ja, jag gjorde det och det blev ganska bra och alla andra kan dra typ.
Ja. För allting efter det jämförs ju lite med det liksom, i och med att det är så som stor publik, om man säger så, i alla fall.
Ja, men också så här.
Alltså jag menar, det jämförs, du jämför dig själv liksom, inte alla andra, men du själv kommer jämföra dig med
dig liksom. Och det kan bara bli bättre hela tiden. Alltså, ja, du vet. Men ja, hur som helst, så jag är jävligt glad över, och jag är skitstolt över hela den upplevelsen. Jag är jättestolt över Find You idag. Och jag är skitstolt över att jag har... och jag har fått en massa nya vänner. Jag och Anton är bra kompisar idag, och liksom det är en väldigt fin vän att ha. Jag kan bo hos honom när jag är i LA liksom, för att han har ett skitstort hus i Hollywood som, med ett extra rum liksom.
Det är bra vänner att ha.
Men det är gött, för man, det är inte alla som man känner som har ett extra rum i LA där man kan slagga när man kommer dit liksom. Det är inte bara därför han är men han är väldigt ödmjuk och väldigt givmild, och han är en bra vän att ha liksom.
Ja.
Men han är också jävligt konflikträdd, som många andra män i 25-årsåldern är.
Men vad har det, du är stenhård där nu, det är fantastiskt bra. Det är vad de tål bara.
Ja, det är lite så.
Du sa att det har ju lärt dig väldigt mycket. Vad har det lärt dig om när du sen kommer tillbaka till Sverige eller så, och liksom fortsätter göra musik här? Vad hade du med dig utav det liksom?
Alltså det tror jag har snarare fattat liksom idag, för det tar alltid, det är liksom allt det här är, det är liksom retroaktivt helt.
Ja,
alltså man saker och ting sjunker in eller smälter in, och jag har aldrig jag är liksom inte sån som vill smälta saker. Alltså jag behöver inte smälta saker. Alltså jag tycker inte om att smälta saker. Jag åker hellre till Berlin och klubbar en helg än att smälta saker.
Ja.
Men byter ut trauma mot ett nytt trauma bara. Och nu i efterhand så kan man känna att så här, men shit, jag tror att jag lärde mig mycket. Jag fick nog tack vare att jag lät mig själv liksom bli lät mig själv vara lite pushover. Så har jag idag liksom, nej, jag tänker inte vara det någon mer. Alltså, för nästa gång jag åker till USA och när jag gör min grej och när jag ska göra min grej, då kommer jag fan inte, då ska jag ha på mig de jävla skorna som jag säger att jag ska ha på mig.
Ja.
Och jag ska ha mitt hår exakt så som jag ska ha mitt hår, och jag ska ha mina foton i min booklet, och jag ska inte lyssna på, jag ska inte lyssna på, för då, annars får det vara liksom take it or leave it. För att det är ju, det här är mitt liv. Och artisteri handlar om, mitt artisteri handlar ju om mig liksom. Och det som jag vill dela med mig och det som jag vill berätta. Det är ingen annans historier som ska fram liksom.
Nej.
Och det har jag lärt mig, tror jag, av att inte få
att inte få det första gången liksom.
Ibland så måste man bara ha en örfil, tror jag. Vilket för övrigt är en jävligt rolig affärsidé. Tänk om man kunde beställa en örfil på krogen. En jäger och en örfil bara.
Ja.
Nej, men det tror jag. Och att bara säga, jag har lärt mig att släppa jättemycket. Jag har lärt mig att hantera obekväma situationer.
Mm.
Och jag har lärt mig att hantera liksom men Och jag har lärt mig att säga ifrån. Jag har lärt mig hur jag ska prata med smink, alltså makeupartister, hur jag ska prata med stylister, hur jag ska liksom föra mig på möten. Och jag har lärt...
Så den där vajgropen med män där kommer inte att göra om det igen?
Nej.
Nej, det är bra.
Jag gör inte det. Och jag... Ja, men... Jag har lärt mig också vad jag tycker om och vad jag inte tycker om. Alltså hos folk, hos människor. Alltså, och hur jag ska liksom... Ja, det tror jag. Men ja, som sagt, när jag kom hem därifrån, när min liksom vistelse var över, den långa vistelsen när jag var där och bodde där, när jag kom hem, och då hade ju Sverige inte hängt med för 5 öre.
Nej.
Vad jag hade hållit på med där borta. Vilket jag inte, man inte kan förvänta sig av man kan inte förvänta sig någonting. Och det var väl, ja, jag vet inte. Någon i alla leden som inte hade gjort sitt jobb, jag vet inte. Alltså, eller också svarade jag, inte fan vet jag. Men i alla fall, det var ingen som hade fattat någonting här hemma om det. Och det var jag lite typ ledsen över. Eller så här. Och jag kommer ihåg att jag var stressad över det när jag var i USA. Så här, tänk om, eller så här, nu måste vi få ut det här hemma. Mm-hmm. Alltså, vi måste få folk att fatta vad vi håller på med här. Det är ju ganska, det är ganska mäktigt ändå. Så här.
Det är det.
Ja, om man så här, läste ändå om vissa andra svenska akter som gjorde det och som gjorde det. Och jag bara, men jag gör ju också exakt det och det. Mm. Varför står det ingenting om det? Typ, så här.
Varför tror du att det blev så?
Ja, men för att någon inte gjorde sitt jobb, tror jag. Eller för att mina avtal såg ut som de gjorde på den tiden. Eller så här, det var bara så här... Alltså jag är bara ärlig och säger det. Det var någon som inte gjorde sitt jobb riktigt ordentligt. Ja. Och jag hade inte riktigt någon på press eller någon...
Nej, för det är som du säger. Ibland kan det ju vara uppslaget hur stort som helst. Något litet band gör en New York-spelning. Bara en.
Eller så här, ja, liksom, men visst, verkligen. Liksom. Ja, eller den och den är big in Japan. Och man bara, ha. Alltså, plus att man kan ju ljuga. Alltså, många av de här historierna är oftast inte ens helt 100% sanna. Som man läser om, alltså utlandssuccéer, så vet man själv så här, ja men okej. Okay. Ja.
Om man har varit där så.
Ja men så här, ja utlandssuccé, vi kan snacka när vi typ, vi kan snacka Tove Lo, okej, okay, då kan vi snacka utlandssuccé. Mm. Hon är fan en utlandssuccé för att hon säljer skivor, hon säljer, hon gör, hon
är överallt verkligen.
Plus att hon, precis, och hon gör det repeatedly liksom. Hon fortsätter och hon är gör Conan för tredje gången säkert nu, eller vad det nu kan vara. Där har vi en utlandssuccé.
Ja.
Men och så vidare. Mm. Och det är ju fantastiskt att det finns utlandssuccé härifrån, för att hon, alltså jag är ett stort fan av Tove Lo och hon är en fin person på alla sätt och vis. Men det är också, och det är ett jävligt bra exempel på en utlandssuccé. Men hur som helst, jo, jag kom hem där och så var det så, jaha, vad fan ska vi göra nu? Det här har ju stått still. Nu Push Play var ju det senaste vi släppte typ. Och jag hade skrivit en massa musik i USA, bland annat en låt som heter Dragon. Som jag var helt 100% övertygad faktiskt. Jag hade en magkänsla för första gången i mitt liv. Det här, den här låten är en jävla hit. Så kände jag faktiskt när jag lyssnade på den första gången i studion när vi hade blivit klara. Här har vi en...
Känner du, det låter nästan som när du säger att nu jävla ska jag visa dem som en revansch liksom, för det som hade varit i USA.
Alltså både jag och Viktor kände lite så här, nej, för det var, fanns liksom, vi fortsatte ju jobba med de här och vi har fortsatt åka över ett tag och gjorde spelningar och så vidare, bla bla bla. Men då var det mer panik över återigen Sverige då, eller så här, hela fokuset eller paniken förflyttas hela tiden från land till land och så här, och nej, nu går det lite bra där och jävla nu, men vad händer här då? Och så märker man inte av att det går fint någon annanstans, eller man hinner liksom inte glädjas åt ett jävla skit ibland, känns det som. Förutom nu så här i efterhand, och det är ju fantastiskt också i och för sig. Nej, men så kom vi hem och så var det så här, då hade vi försökt övertala folk ett tag om att det här att Dragon är singen då som vi vill släppa. Och det var fan inte lätt, kan jag säga, för att den var alldeles för konstig, tyckte folk. Det var för konstigt i refrängen och den byter taktart. Byter den taktart i refrängen? Gud vad konstigt. Gud vad konstigt, sa de. Nej, men jag och vi var så här, nej, men det här är skitbra, fattar ni inte det?
Ja.
Det svänger ju liksom.
Ja.
Och det här måste bli det. Och sen fick vi med oss en nyckelperson då som initialt inte tyckte att det var... Jag minns det tydligt att initialt så var det liksom bara jag och Victor som tyckte att det här var en skitbra låt och att det skulle vara singeln. Men sen fick vi med oss en nyckelperson som också tyckte det till slut. Och så tillsammans övertalade vi skivbolaget hemma då. Så har jag upplevt det i alla fall.
Mm.
Och så släppte vi den där låten då. Och så blev det... Och det var, jag tackar alltså, jag vet inte fan vem jag tackar, men jag vet inte, gudarna, gud, inte vet jag. Jag tackar mig själv eller... Ja, alltså jag är så tacksam över den låten. Alltså jag skulle kunna tatuera in en drake, typ en japansk drake över hela ryggen, typ.
Bara som, för den?
Nej, men ja, för att den... Det fanns ingenting här hemma. Pushplay betydde ingenting längre. Den hade slutat spela. Den kanske spelades någon... Mm. Bara för att någon DJ på klockan 03:00 tyckte att det var kul att spela den.
Det går ju så fort liksom.
Ja, gud ja. Och då var ändå det alltså, Pushplay var liksom en av, det var årets näst mest spelade låt 2013 på Sveriges Radio liksom.
Ja.
Och, men det var ingen som, och det var ingen fattade vem jag var. Det var ingen som visste vem jag var. Och den här Find You-låten som hade börjat spelas på sommarradio och sånt där, det var liksom ingen som fattade att det var jag som sjöng på den låten som var samma. Så. Och det spelade ju för sig ingen roll, för det var ingen som kunde koppla ihop de låtarna med Dragon ändå. Men, men den spelades och radio tog sig an den.
Det måste kännas skönt, att, för då kan du ju verkligen så här upprepa en framgång.
Ja, men det är det här bränslet som vi pratade om förut, att det kommer lite mer bränsle.
Mm.
Och för då, just då så stod den här berg- och dalbanan helt still. Alltså, den här vagnen, den var helt stilla här i Sverige.
Mm.
Och jag tackar, alltså jag är så tacksam för att folk tycker att den låten är bra. Alltså jag ryser när jag tänker på det.
Jag tror jag hörde den först på, kan det ha varit Musikhjälpen?
Det är möjligt, ja det är möjligt. Vänta, Musikhjälpen i december. Nej, ja det är möjligt att du hörde den där först, men vi släppte singeln den 19 september.
Ja.
Och den började spelas direkt på kommersiell radio.
Ja.
Och sen så hakade
det på det var jag som var lite slö den gången. Helt enkelt.
Ja, precis. Nej, men gud, alltså det var en sån lättnad. Alltså jag tror jag grät. Alltså när de ringde och sa att nu har den blivit addad och de ska spela skiten nu, den säger.
Ja.
Och jag bara, så jag tror faktiskt att jag grät, för jag var så tacksam.
Ja.
Och jag kan fortfarande, alltså jag är fortfarande.
Ja.
Fattar jag inte. Alltså jag kan gråta när jag tänker på det.
Ja. För då hade du allt det här med dig från USA, att du hade varit så liksom
stressad,
alltså jag var nedtryckt på något vis, ja, liksom, visst. Och känt dig.
Ja, men också icke att förglömma, i USA fick jag också skriva skitmycket musik själv med Victor, för han följde med. Och jag fick bo i, jag hade liksom ett helt år av sommar nästan det året, och var så här, mådde bra av det liksom, och jag hade hela tiden folk som sa till mig att så här, vi ska släppa skiva i USA 2015 och vi ska göra det här och det här och det här tillsammans, och vi ska, du ska få göra detta. Alltså jag mådde skitbra också. Nu belyste jag väldigt mycket, eller det enda negativa egentligen med det hela. Men jag fick jättemycket kompisar, och jag fick vara i New York en massa som jag aldrig hade sett. Jag hade aldrig sett New York liksom. Och jag hade aldrig varit i, alltså så. Det var ashäftigt också. Och jag kom hem med en ryggsäck full av låtar som jag tyckte var jävligt bra.
Det är ju bra.
Och jag hade fått skriva med nya personer, vilket också man lär sig otroligt mycket av, att jobba i nya konstellationer.
Ja, för då det blir som att du får ju tänka över vad det är du gör på ett helt annat sätt.
Exakt, och jag får exakt, vad är det jag exakt tillför i det här? Varför är jag skitviktig? Och ja. Så kommer man hem och så känner man sig typ lagom skitviktig. Och så har man en låt som heter Dragon och som tack och lov gick hem här hemma.
Ja.
Och då fick jag en till platinaskiva för den.
Ja.
Och det var också så här, bara, jag fattar inte det.
Nej.
Jag kan faktiskt inte fatta det. Och jag är så jävla lycklig.
Har du någon koll på hur mycket de här låtarna har streamats och sånt?
Ja, alltså med Dragon hade jag jävla stenkoll där, för att jag visste, för den gick ju guld ganska fort. Och sen så fick jag ingen guldskiva för den, för att de liksom förutspår på något vis att den här kommer bli platina, så det känns onödigt att få en guldskiva och en platina skiva för det här. Men då tog det ett tag tills den gick platina. För den var aldrig, det var aldrig en så lika stor hit som Pushplay blev. Men det är också en sån låt som folk, alltså det är så härligt när man står på scenen och när man säger att man ska köra en låt. För pushplay kommer och det vet de. Men när man säger nu kör vi Dragon och folk jublar och sjunger med. Alltså jag kan inte förklara hur grymt det känns. Och Dragon är en av de låtarna i min repertoar som folk kan sjunga med. Och även folk, alltså jag har väl, alltså folk som inte är mina direkta fans, även de kan den låten. Och det, man kan inte beskriva, jag kan inte beskriva hur tacksam jag är för det. Jag är verkligen så tacksam över det.
Ja. Men det är väl det att du lyckades bevisa för dig själv och för alla andra att jag var inte bara en enda låt.
Exakt.
Utan det finns mer här nu.
Exakt.
Och även under press då, när då vet ju folk vem du är och liksom, och det finns en helt annan press på det sättet liksom, att nu är det här, nu
folk
är det ju ditt
vet
jobb liksom.
Jag vet inte om jag håller med. Jag kommer nog inte, jag har aldrig fattat att folk vet vem jag är. Jag tror inte folk vet vem jag är, om man säger så. Men det tror jag, det har jag aldrig trott liksom. Men och det behövs inte heller.
Det kommer ju väl att ändra sig lite nu, det som du har gjort precis nu.
Det är möjligt att det gör det efter det här.
Då kommer ju alla, du ska vara med Så mycket bättre.
Ja, det ska jag göra. Ja.
Hur fick du frågan och hur var det? Är det någon som ringer eller är det någon som...
Det var någon som ringde. Alltså jag vet att jag var på turné, det var förra sommaren 2014 var det. Så hade jag ändå ganska, jag hade mycket spelningar på sommaren och vi satt i turnébussen, så min då pressperson från mitt, Emma heter hon, helt underbar Sundlöf, hon ringde till mig och frågade mig så här: Miriam, Så mycket bättre, hur känner du spontant för det liksom? Jag bara, det är la bra liksom, eller vadå, vad menar du typ så här? Men om, skulle du vilja vara med där? Varför inte, typ så tänkte jag, men liksom kanske 2025 eller jag vet inte. Men liksom tänkte jag, fan det vore ju skitfett, såklart. Och ja, det var det liksom. Och sen, alltså, hon skulle bara jag äger ingen tv, så jag hade aldrig, och har fortfarande faktiskt aldrig kollat på det. Helt avsnitt av Så mycket bättre. Men jag har tittat på något klipp när Petra Marklund sjunger mikrofonkåt typ. Men jag, och sen så gick det ett jävla bra tag. Och sen nu i början på 2015 då, så fick jag ett telefonsamtal av Emma Sundlöf då. Och då där hon sa att så, nu har de ringt, nu vill de ha med dig Så mycket bättre. Och då så tänkte jag, åh herre jävlar, nej, jag kan inte vara med där. Hur ska jag vara med där, tänkte jag. Jag har ju bara släppt, vad är det, 20 låtar eller något sånt där. Det går ju inte. Så jag var absolut inte odelat positiv, men spontant så var jag ju väldigt liksom så vad heter det? Alltså smickrad. Jag blev jävligt smickrad. Var så här, shit, vad ska jag vara med där, tänkte jag. Men nej, och sen så pratade vi om det, prata fram och tillbaka. Jag var absolut inte, som sagt, odelat positiv, men sen så bestämde vi. Jag kände, alltså när liksom, när push came to shove, så kände jag, jag kan inte tacka nej till det här.
Nej,
det går
det
inte.
Det känns som man får ju en chans liksom.
Ja. Vissa blir säkert tillfrågade flera gånger, men jag är inte vissa liksom. Jag är inte Winnebäck eller Hellström eller Maggio eller de här som säkert, eller jag vet inte om de vågar fråga dem, men eller nu ska jag inte säga så. Men alltså ja. Så nej, det går inte, jag kan inte säga nej till det här. Eller vi kan inte det. Så då sa vi ja, eller jag tackade ja till det. Och för att jag förstod också senare, att när jag läste på lite, att det är inte tanken är inte att hela den här liksom skaran av artister ska vara skitkända, folkkära liksom personer. Nej, det är liksom inte det som är poängen med det programmet. Och det är en ganska, jag har också märkt i efterhand att det är många har missuppfattat det här programmet. För jag har sett många kommentarer på internet, så aha, vem fan är det då? Vem fan är Kleerup för det första? Alltså Google, alltså jag tänker så här, hur fan kan man inte veta vem Kleerup är? Men
nej, det är ju väldigt märkligt.
Det är jävligt märkligt. Ja. Men det var jag och sen det, så jag kan säga att jag läste lite kommentarer i typ en och en halv minut, för att sen så blev jag typ ledsen för att, men det var ju såklart absolut ingen som, eller folk, det var väldigt mycket så här, fan vad tråkigt, vem fan är Miriam Bryant och vem fan är Kleerup? Mm. Det är bara folk man inte känner igen. Vem fan är Jenny Berggren? Ace of Base, hallå, kom igen liksom. Men, och det är ju förståeligt för oss 90-talister att man kanske inte vet vilka Ace of Base var eller är, men hur som helst liksom. Jag fattade det i alla fall, att okej, okay, det är hon, det är den jag ska vara. Alltså den här, jag är eviga underdagen och jag gillar det. Men nu som du säger, kanske det ändras, men...
för de som skriver så tänker jag, de kanske tänker på, ja men de som var med förra året vet jag vilka de är. Ja, du vet vilka de är nu. Men du kanske inte visste det precis då. Det betyder inte, och om du inte vet det så betyder det inte att den artisten är dålig liksom. Bara för att
absolut inte att folk är,
de som skriker mest är alltid de som inte vet. Och det är väldigt märkligt.
Visst är det så.
Det är jävligt tråkigt bara.
Ja. Men å andra sidan så jag känner lite så här, jag behöver inte ha någon, alltså jag behöver inte ha, alltså jag är inte rädd för hur andra ser mig, eller jag är inte rädd för att folk inte vet vem jag är. Hallå, så har det alltid varit.
Ja.
Och jag har liksom, jag vet att de här personerna har hört min musik. Alltså de som säger att de som har bott i Sverige och inte har bott i en grotta, alltså de tre senaste åren, har faktiskt hört min musik.
Ja.
Alltså med allra största sannolikhet.
Ja.
Och även...
med total sannolikhet faktiskt.
Ja, men det är också så här, antingen har de hört Find You, Push Play eller Dragon, och det eller Finders Keepers. Alltså det är faktiskt fyra låtar som jag har gjort under tre år som har faktiskt gått jävligt bra. Och det ska bli skönt i det här programmet att väldigt... Jag tror att många hemma i soffan kommer att tänka så här, aha... Är det hon som är den? Uh-huh. Typ så tror jag faktiskt. Och är det samma tjej som sjunger de två låtarna? Ja. Därför känns det kul att vara med. För att jag tror att en och annan i alla fall kommer att få en liten aha-upplevelse.
Det är det bästa.
Det är det bästa. Alltså, och det handlar bara, det handlar enbart om musiken, måste jag säga. Alltså det handlar inte om att jag ska få... Alltså... Hänger du med? Alltså jag... För jag behöver inte ha konstant... Jag tror att det kan vara skit... Jag tror att det är svinjobbigt att ha konstant liksom men så här medieövervakning eller, eller folk på stan. Jag går alltid osminkad när jag inte ska stå på scen eller när jag ska till exempel... Tänk om jag kommer börja fundera på det när jag går ut på stan. Shit, måste jag sminka mig nu när jag ska till Ica typ? Eller så? Nej, det kommer jag inte göra. Men alltså, hänger du med?
Ja.
Jag tycker det är rätt gött att vara inkognito. Ja. Och sen kan man nynna på en refräng på Pushplay och så bara shit, är det du? Typ så.
Ja.
Och det är ganska kul.
Ja.
Ja, vi får se hur det utvecklas.
Vi får se hur det går helt enkelt.
Ja.
Men tänk ändå vilken otrolig resa vi ska summera ihop det här. Från att skriva texter på Lunastorm till att vara med i Så mycket bättre.
Ja.
Det är fantastiskt.
Faktiskt. Fast, och det är ganska intressant att det är det som är det häftigaste. Det är i och för sig bland det häftigaste. MTV Movie Awards är också häftigt.
Ja.
Jag imponeras av saker som jag har gjort, men jag har jävla distans till det, så det är kul att typ bli wowad över det.
Ja.
Men jag kan inte fatta att jag har gjort det.
Nej. Och det är fortfarande bara i början liksom.
Ja, förhoppningsvis.
Det kommer ju gå uppåt.
Vi får se.
Ja.
Vi får se. Man ska aldrig förvänta sig någonting. Det låter bittert, men det är bara för att det är så kul att bli positivt överraskad.
Дело у него, мид.